Eva har radat upp en del burkar och askar och påsar och annat här på sin terrass. Och en del är sånt som hon kan äta och annat är sånt som hon inte kan äta. Eva, för att börja med den här hyllan som du kan äta, den ser ganska, eller kan äta av, den ser ganska begränsad ut. Här är någon havredryck och banan, och är det här det som du i och med din allergi kan äta?
Jo, och sen kan jag kan äta fågel och allt som lägger ägg. Till och med insekter, men de är ännu inte så sugen på ännu. Men ja, det är lite begränsat och måste läsa etiketter jättenoga. Och sen testa sig fram också, för att allt funkar inte för oss alla.
Läsa etiketter och testa sig fram. När jag kom hit för en liten stund sen, så trodde jag att jag skulle intervjua dig i egenskap av att du inte kan äta kött på grund av att du har blivit biten av en fästing för några år sedan. Men det var ju ingalunda då så att det här handlar om att du har fått en köttallergi, utan en mycket bredare allergi. Jag har förstått att fästingar kan sprida en sån här alfa-gall kolhydrat. Och nu verkar det då så att du har fått i dig en sån, vilket gör att du är allergisk för alfa-gall. Vill du lite öppna vad det här handlar om?
Alfa-gall är en kolhydrat eller ett socker som finns i alla däggdjur utom människor och apor. Och när fästingen har då fästat på något däggdjur före den biter dig, så har den det i saliven, och det är inte fast vid hur länge den biter dig. Det räcker med att om det finns där och kommer i ditt blodsystem, så blir din kropp råddig, för din kropp är van att få ha det i tarmen och smälta den. Men i blodomloppet så råddar det till ditt, och sen kroppen, och den tror nästa gång du äter kött att det är något på tok.
Just det, så i och med fästingen så kommer det här, den här kolhydraten då landa liksom på fel ställe i blodomloppet. Och det här har man forskat, och i Sverige till exempel finns det ett par hundra sådana här fall. Hur är det när du besökte läkaren för ungefär 10 år sedan, fick du vård för det här?
Nej, och jag visste ju inte själv heller vad jag hade då, så att det bara ansågs att jag har kronisk snuva och besvärliga leder, och trots att jag har stark idrotts- och träningsbakgrund, så fick jag nog lite så här känsla av att jag ansågs vara lite lat, men jag höll ju på att bli tokig för att jag inte kunde röra mig, för att ledvärken var det liksom mest akuta, och sen förstås det här på nätterna, det gick inte att sova, för att då slog de här flunsa liknande symptomen på mest.
Och visste du i det skedet att det här kan bero på ett fästingbett?
Nej, verkligen inte. Att det var nog för mig helt underligt. Först tänkte jag att jag hade en flunsa som var seg, och så försökte få hjälp från hälsovården. Och de bara sa, ja men det är så långa flunsor nu för tiden att det nu bara väntar. Och så väntade jag 2 år, och så fick jag diagnosen kronisk snuva. Och den är ju inte kronisk på det viset mer. Det beror på vad jag äter.
Här framför mig har Eva radat upp lådan med mediciner som har gjort henne sjukare. Här finns både sånt som är för magen, och så finns det sånt som man sprutar i näsan, och så finns det en massa tabletter. Eva, du berättade att det här med att få rätt vård, så det var en krokig väg för dig.
Ja, jag visste inte först vad jag hade för fel, så jag fick ju tacka att ta emot när mina värk och snuva allt blev värre. Och sen nu när jag visste sen vad jag hade för fel, till och med innan före diagnosen, jag hoppades ju på att jag inte skulle haft det, men det kom nog sen så som jag hade märkt, så visste jag ju sen att undvika gelatin och massa stearater och glycerin och glycerol och så här, de har olika ursprung i medicinerna, och jag måste ju kontakta bara tillverkaren och fråga och kolla upp. För att då när magen började krångla som första symptom, ordentliga symptom för mig, så fick jag ju sen ordinerat att ta lite mjölksyretabletter med gelatinkapslar var det då, och allt möjligt annat. Och det hjälpte ju inte alls att lugna magen. Det blev bara ännu mer rally att springa på toaletten.
Alltså den här diagnosen som du har fått, heter den köttallergi eller har den något fint vetenskapligt namn?
Det är på finska och svenska köttallergi är vanliga namn, och sen heter den ju alfagall eller alfagallsyndrom på engelska också, för att syndrom kommer då till att den har så många varierande symptomer beroende på patienten också. Att det går inte att se att du har bara ont i fingret och så har du det där felet.
Så de som lider av den här köttallergin och alfagallsyndromet som har orsakats av ett fästingbett, det finns ett hundratal sådana. Det kanske finns ännu fler som inte vet om det. Och det där, när du själv började besöka hälsovårdspersonal och fick lite liksom, pröva dig fram, att finns det någon som kan någonting om det här och förstår sig på det här, för det är ändå ganska nytt. Så det där, vad hade du för känsla om det? Blev du frustrerad?
Jo, och trots att jag hade skrivit ut från webben helt vetenskapliga papper, så orkade de nu inte riktigt läsa det. Någon låtsades läsa, fast det var riktigt vetenskapligt, inte något liksom bara från någon grupp någonstans hittat påhittade grejer, och sen många hade ju, vågat ju inte säga att de aldrig hört om det här. Att jag skulle ha hoppats från hälsovårdssidan redan det, att om du anser det vara liksom bra på ditt jobb att erkänna att jag vet inte vad det här är, berätta mera. Så försöker jag också i eget arbetsliv funka.
Du håller alltså på med hantverk och konst och tovar olika prydnadsföremål och saker, och du har faktiskt tovat åt dig ett sånt här EpiPen-fodral, och när man tittar närmare så är det inte bara glada blommor och sånt som finns på det, utan här är sådana här blåaktiga pärlor som sen har sådana här små svarta streck som är liksom inbitna i den här tovade ullen, och det är alltså dina fästingar som du har gjort så vackra.
Tack, det var pärlor som skrek feta fästingar i min lilla pärlask som jag hade när jag avreagerade mig, för att få då för EpiPennan som måste ha jämn temperatur, hetta och kyla. Så tyckte jag det passade bra att sätta små söta fästingar på fodralet som lite terapi.
Och på baksidan står det alfagall. Alfagall suger. Men det gör det säkert, för att ditt liv måste ju ha ställts om helt och hållet. Och du har också haft jättemycket trötthet och sånt som kanske har tagit ner på ivern att arbeta och göra saker. Hur har du hittat den här liksom kraften att fortsätta pyssla och pynja?
Bättre perioder, jag är ju riktigt sjuk så orkar jag göra någonting. Bättre perioder och sen en känsla av att få någonting uträttat. Det är viktigt för mig att kunna liksom skapa. Och det är ju en terapiform också samtidigt, så det hjälper ju en på vägen.
Du skapar och säljer sen sånt som människor kan bli glada av att ha som prydnadsföremål. Men här är också ett sånt här munskydd, och du har fått sälja såna också den här våren.
Ja, den här som jag har här är en sån allergimask som är nog helt köpt, som jag använder då mot stekos hemma. För att jag äter ju inte, liksom jag äter vad jag äter, men jag har en sambo också som måste få äta vad han vill. Men ja, ansikts, de här maskerna blev nu på våren mer aktuella då med coronan, så vi i hantverkskretsarna fick sen, när försäljningen stannade av som i en vägg annars, så det var det som sålde och fick också få lite ihop till räkningarna också.
Just det. Jag tackar för att du delar med dig av din berättelse. Har du någon sista hälsning här nu ännu ut till dem som lyssnar gällande att det där lider av en sån här köttallergi?
Det är ju, man måste bara försöka se framåt och ha koll, stenkoll på vad man äter och läsa alla etiketter. Och om det är nu någon som misstänker att den har det, så det finns ett blodprov och det är helt på riktigt. Jag fick höra att det finns inget blodprov till det här, men jag måste ju berätta själv åt läkaren att jo, att det finns på huslabbsidan. Så man får stå på sig och vara envis. Det var inte så att någon bara sa att oj, du är säkert allergisk, utan hela vägen ut, nej, du har inget fel. Så stå på er, ge inte efter.
Och kräv att testa.
Ja.